Hej och välkomna hit allihop till den här tidiga frukostträffen Nova Nyfiken på. Kerstin Torsed heter jag och jag jobbar här på Nova Kommunikation. Och idag så har jag en gäst här som heter Gustav Martner.
Tjena.
Jättevälkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Dagens rubrik på den här träffen är ju demokrati och utsatthet på nätet. Ett väldigt aktuellt ämne som du är expert på, kan man säga.
Ja, försöker.
Men jag tänkte först, vi kan börja lite om du kan berätta vem du är och var kommer du ifrån?
Var kommer jag ifrån? Ja, vem är jag? Ja, man kan säga, vad är jag? Jag är trebarnspappa och jag är baserad i Göteborg här. Men har väl, och det har jag varit de senaste, sen år 2000 kan man säga. Då jag startade en webbbyrå som heter Daddy. Och år 2000 så var det ju, ja, vi startade den 3 månader innan dotcom-bubblan brast. Så att vi hade en ganska ruff start då. Men det var en helt annan tid då. Mm. Så att jag startade en webbbyrå på liksom ett klimat som såg väldigt annorlunda ut. Det fanns inget Facebook, inget YouTube eller sånt. Nej. Där. Och så drev den här byrån, den växte ju ganska bra. Så, där. Så att då var jag ju med på något sätt och väldigt insyltad i hela det här som nätet på något sätt, som vad det blev. Jag var inne i det. Så att, ja, det är väl jag.
Du har lite varit med. Vad gör du idag?
Jo, men det som skedde sedan var ju att vi sålde ju Daddy till ett amerikanskt holdingbolag som ligger på Nasdaq, som äger 54 byråer, bland annat en byrå som heter Crispin Porter Bogusky. Och de ville köpa oss, och det var faktiskt en kund till oss. Vi var underleverantör, vi jobbade mot amerikanska byråer en del och gjorde deras kampanjsajter och banners och sånt där. Så att vi visste ju att det var ett väldigt bra och spännande, en bra och spännande byrå. Så att när de köpte oss så startade vi egentligen deras europeiska satsning då. Så att då blev det alla medier, alla kanaler från 2009 och framåt. Så
ja,
då jobbade jag med det.
2009.
Ja, så körde jag med det. Så att då jobbade jag med det på Europanivå. Sen fokuserade jag lite mer på Sverige några år senare. Och så. Men sen så kände jag väl 2011 eller något sånt där, kanske 2010-2011, så började det bli starkare och starkare i mig det här att de digitala medierna hade på något sätt blivit väldigt mycket, ja, det som jag beskriver ju som en form av industrialisering. Det kan vi ju prata mer om då, men att det som händer ofta är ju att det kommer teknik som vi människor börjar använda. Och i början så är den tekniken någonting som skänker oss väldigt många fördelar och sådär. Och sen så blir den tekniken då, i takt med att den kommersialiseras och växer och så uppstår ju ofta lite så att säga biverkningar. Det blir ofta lite av en rovdrift då. Mm. Och jag upplevde väl då att det som hade varit så himla bra och det som hade känts väldigt bra för mig, att hjälpa företag ut på nätet, det började efter ett tag kännas lite som att nu skulle jag nog hellre vilja hjälpa typ de som ska reglera, eller alltså att vi behöver hjälpa de idéburna sektorerna, eller jag skulle vilja hjälpa det offentliga snarare, för att nu börjar de här företagen kanske, ja, de börjar fatta lite väl bra. För man måste komma ihåg, när jag började med digitala medier på 90-talet, jag började redan när jag var i gymnasiet med de här grejerna, då var ju alltså ett företag, det normala företaget liksom, var ju livrädd för att överhuvudtaget liksom finnas på nätet. Mm. Och då upplevde jag det som att det var en bra grej. Det kändes bra i mig när jag hjälpte ett företag. Ja, men du vet, det kom någon person så här och bara, alltså vore det inte schysst? Tänk om man kunde köpa så här hemelektronik och vitvaror och sånt på nätet liksom. Man bara går in och klickar och så får man det hem. Och jag bara, shit, det är ju grymt ju. Ja, men det ska jag göra. Så jag ska göra det. Ja, vad ska det heta? Ja, det ska heta NetOnNet. Och bara, oh, vilket dåligt namn. Ja, men jag har köpt webbadressen så här. Ja, okej. Okay. Ja, men då så gjorde vi. Och så gjorde vi en logga liksom. Och så gjorde vi en hemsida. Och så började han sälja det här liksom. Ja. Och det kändes som att det var väldigt bra. Jag liksom hjälpte någon på Halléns postorder att att göra så att folk kunde liksom beställa de första kläderna på Hallens postorder liksom, genom att klicka runt. Och så här. Och jag tyckte det var spännande. Och detsamma gällde sen när vi började jobba med Absolut Vodka och sådär. Och de var så här, hade jobbat ni vet, med liksom konstnärer och gjort fantastiska printannonser. Då upplevde jag det som det var väldigt positivt att liksom flytta in konst på nätet. Att liksom få Absolut Vodkas liksom genomtänkta tankar kring hur man kan jobba med liksom kommersialism och konstnärliga uttryck. Liksom att få det, men att den budgeten kom in till människor som var duktiga på det på nätet och så. Det tyckte jag var skithäftigt och så. Så det var väldigt mycket som var positivt. Men sen så kom det liksom där vi är nu då. Så tycker jag fortfarande att det är superpositivt. Jag menar, jag är ju jättepositiv till att företag och så är på webben. Men jag ser ju att det offentliga och de som står upp för de lite resurssvagare, det är liksom svagt idag. Och där är det väl snarare som att det är lika spännande att jobba med det nu som det var att jobba med företag 2000, kan man säga.
Du har utvecklat några program, eller vad ska man säga, det här stoppa barnreklam.
Ja, du tänker, vi har gjort lite olika saker. Vi har jobbat med just det här att stå upp för de lite mer resurssvaga på nätet då. Det kan man göra på olika sätt och det finns många olika grupper. Men en grupp är ju till exempel barn då. Mm. Och barn konsumerar ju idag mycket sociala medier. Och det ökar ju då kraven såklart på att vi tar hand om barnens mediamiljö. Och temat mycket kring det har ju varit, om man pratar om så här barns utsatthet på nätet, så har det temat de senaste åren har handlat väldigt mycket om nätgrooming och nätmobbning. Alltså, och det är ju två jättebesvärliga och komplicerade och viktiga frågor. Men jag kände väl att det var lite, det är två saker. Men för väldigt många barn så finns det andra saker som också är viktigt. Och det jag fokuserar mer på, eftersom det finns andra som gör det där med nätgrooming och det andra så väldigt bra. Det finns ju massa bra organisationer som jobbar med det. Så kände jag väl att någonting som ingen jobbade om, det var ju liksom till exempel det här att ett barns rätt till sin egen åsikt, alltså barnets yttrandefrihet och det här att vi får en mångfald utav uttryck och så vidare, att vi får en bra medieupplevelse. Och egentligen kan man tänka sig så här, barndom på nätet. Alltså man frågar sig, om vi pratar om, alla vi som sitter här som är lite äldre, vi pratar ju ofta om vår barndom i termer av och så tittar vi på fem myror. Mm. Eller vi pratar om, tänk den här vilse i pannkakan, vad hemskt det var och så vidare. Alltså man har en mediabarndom, eller hur?
Absolut.
Och då tänker jag lite, vad kommer våra barn tänka på när de säger så här, min mediabarndom? Hur var barndomen på nätet? Och jag är inte säker på att när vi tittar tillbaka på den här tiden så kommer vi nog inte prata om, men det var en väldigt bra barndom på nätet. Det var bra. Vi fick liksom se mycket spännande, bra saker. Vi fick liksom oss till livs saker som förberedde oss för vuxenlivet på nätet.
Nej, förstår du vad jag menar? Jag
är inte säker på att vi har det så. Och då kan man fråga sig, men varför är inte det bra då? Så här, jag tror det finns jättemycket bra på nätet för barn idag. Men det finns också väldigt mycket som inte är så himla bra. Och en grej som jag ser väldigt mycket, det är att vi vuxna förbereder inte våra barn inför sådana här begrepp som till exempel skillnaden mellan att sälja sin tid och sälja sin åsikt.
Okay.
Det är en väldigt stor skillnad. Många här jobbar med reklam och så. Mm. Och vi som jobbar med reklam, vi säljer vår tid. Det är ingen här som kan liksom köpa oss till vilket pris som helst. Eller så, va? Vi säljer vår tid till företag. Och de företagen regleras av en stat som vi ställer upp på. Liksom. Och sen har vi massa lagar och regler som säger under vilka spelregler som vi gör. Så vi lyfter fram företagens fördelar och så vidare, va? På ett visst sätt. Men om företaget kommer och säger till oss att vi ska göra saker som känns helt etiskt fel, så säger vi stopp där. Liksom. Och alltså det finns gränser och dessutom är det så att när vi går hem så
det
är ett jobb. Vi har ett jobb och vi har liksom en yrkesetik då. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad på att sälja sin åsikt eller att sälja sin tid. Och det måste man också lära barn, att om ett företag säger att men skriv om min sminkpenna här. Så ska barnet kunna säga att om jag vill. kanske. Mm. Och, sådär. Mm. Och det finns mycket sådana saker som är ett problem. Och det var väldigt långt svar på din fråga.
Men
det är liksom, det är lite såhär, så att det har lett fram till massa olika typer av åtgärder. Och då har jag, vi då på Digital Reliance, som är en organisation som jag har startat, vi arbetar med dels opinionsbildning kring de här frågorna. Och den opinionsbildningen har lett fram till olika saker, bland annat regeringens utredning då, som om smygreklam.
Där du är utsedd.
Ja, jag är en av regeringens experter i det då. Det kan vi prata lite mer om sen också. Men vi har också lett fram till att vi har tagit fram ett koncept som heter smygreklamrobot. Och det är alltså en, ja, ni vet, Google har en sån här spindlar som går runt på nätet och trålar in massa information och så bygger de en sökmotor. Man kan säga att vi har något liknande. Vi har en liten robot som trålar in information från sociala medier. Och sen så analyserar vi de här flödena och så plockar den fram då misstänkt otillåten marknadsföring. Mm. Så att vi kan ta fram rapporter på hur mycket otillåten marknadsföring möter vi i sociala medier idag. Hur ser det ut? Vem gör den? Och så vidare då.
Men om man pratar om hur utsatta är vi egentligen? Eller vem är mest utsatt idag? Är det barnen?
Ja, alltså, eller? Utsatthet är ju både, man kan prata om utsatthet både på ett, som så här, kring grupper, man kan prata om utsatthet kring individer och så vidare, men generellt sett så kan man väl säga att ju mer resurssvag man är, desto mer utsatt är man ju, eller hur? Mm. Fattig, är man fattig så är man mer utsatt än om man är rik, i allmänhet, i alla situationer. Är man funktionsnedsatt så är man ju mer utsatt i allmänhet än om man är frisk och har allt liksom nyheter. Är man barn är man generellt sett mer utsatt än om man är vuxen och så vidare. Så att mest utsatt är ju den som på något sätt har en funktionsnedsättning kanske. Och som inte har pengar eller ett nätverk runt sig kanske. Och barn och så vidare. Så att det finns ju olika sådana grupper. Och det är också de vi typiskt ser drabbas hårdast när vi har en extremt oreglerad, liksom, när plattformarna då har ett ganska ensidigt fokus på lönsamhet, så är det ju så att det är ofta de här resurssvaga grupperna som drabbas hårdast.
Men alla vi andra då, som är lite mindre utsatta, men är vi för aningslösa?
Alltså vi drabbas ju också, jag menar, om man pratar om utsatthet så finns det ju mängder, jag menar, en typ av utsatthet är ju till exempel att vi har en väldigt aningslöshet kan man väl säga då, men kring det här med data till exempel. Vår identitet, Facebook till exempel, om vi går in på Facebook så godkänner vi ett avtal. Ja, nu är jag med i Facebook tycker jag, godkänd. Så här. Och det är ju ingen som läser det, det är ju ingen här som har läst det såklart, inte jag heller. Men man vet ju kanske lite vad det handlar om, för det finns någon som har läst det och läst igenom det. Och då står det ju i det avtalet att de får göra lite vad de vill med den datan, och det gör de kanske också. Och då finns det ju en utsatthet där, och data används ju sen i, till exempel jag tror till exempel inte att Trump hade vunnit valet i USA om inte han hade haft ett väldigt, han hade en kampanjstab som spenderade 150 miljoner dollar de sista veckorna på Facebook med targetad reklam med hjälp av ett företag som heter Cambridge Analytica som segmenterar ner då olika etniska grupper och sånt där med specifika budskap. Så att man till exempel kunde prata om att Hillary inte stödde uppbyggnaden av Haiti liksom, då, i den jordbävningsgrejen. Det är ju inget som kanske tilltalar vissa väljare, men då kan man liksom hitta precis människor som är Haiti-koppling då. I vissa stater så kan man liksom targeta det budskapet dit, så man liksom har massa olika budskap på det sättet.
Är det första gången, tror du, som man har använt sig så väldigt tydligt
det är det detta?
Ofta men du tror att det kommer att ske igen, antar jag?
Ja, det som jag tänker mycket på är ju hur
svenska valet
2018 kommer bli. Ju mer din politik handlar om att dela upp i vi och dem, desto mer nytta har du antagligen av targeting, eller? Ju mer din politik handlar om så här breda reformer för alla, desto mindre nytta har du utav targeting. Ju mer din politik handlar om vi här och ni där. Så. Mm. Det är ju ett väldigt bra utgångspunkt för stark targeting, eller hur?
Ja,
så man kan ju mycket väl tänka sig att det finns ett parti som kommer gynnas väldigt mycket och som redan gynnas väldigt mycket av det. Och då kan man ju tänka sig att i val 2018 så kanske några av de här gamla legacy-partierna så att säga, kommer köra breda budskap på stortavlor och allt sånt där. Och så kommer de säga att alla ska med. Medan man kan tänka sig Sverigedemokraterna, de kanske mer jobbar med targeting. Okej, vem bor nära en moské? Ja, då gör vi ett budskap med dem där. Vem bor där? Alltså, vem har blivit av med liksom sitt BB, förlossningsvården? Ja, okej, bra. 15 miljoner. Det kostar 15 miljoner. Ja, men då drar vi ett budskap om vad flyktingarna kostar i den kommunen. Och så säger man att men det är flyktingarnas fel att vi lägger ner BB. Mm. Ja, men då kör vi det mot dem. Och så vidare. Så på det här sättet så kommer väl antagligen den här targeting-delen då. Och det som är problemet också med targeting på det sättet då. Det är väldigt bra med targeting på många sätt. Men en problematik är ju att du ser ju saker som jag inte ser.
Mm.
Och det innebär att det kan finnas massa marknadsföring där ute. Eller det finns massa marknadsföring som de resursstarka personerna aldrig får se. Men som de resurssvaga får se.
Mm.
Så att säga. Och den reklamen kommer kanske inte debatteras. För det
det
vet ju, jag vet ju inte vad säger. Alla ser den inte. Och det märker man ju väldigt mycket att den reklamen som debatteras mycket. Det är väldigt mycket så här utomhustavlor. Det är liksom så här, det är väldigt sällan det blir ett jävla liv om en Facebook-sponsrad länk, va? Eller?
Nej, det hör man aldrig.
Nej, man hör aldrig någon som säger, du är så här, det är ju för jävligt alltså. Det var en sponsrat Facebook-inlägg från bla bla bla. Så här. Alltså det hör man inte så mycket.
Mm.
Men samtidigt så är det ju där pengarna går väldigt mycket.
Mm.
Och det är för att man känner det inte riktigt som att det är en kollektiv frågeställning. Men däremot om liksom en Melodifestivalens programledare råkar nämna en delikatoboll eller någonting liksom i så här, då blir det ett jätteliv. Ja, public service inte, ja du vet och så va. Och det är för att Melodifestivalen är liksom den sista kollektiva medieupplevelsen vi har.
Mm.
I övrigt så är alla medieupplevelser individuella. Och då tenderar vi också till att tänka att ja, men här, det här är ju, det är inget viktigt och för det här är ju liksom min upplevelse. Det är inte mitt kollektiva upplevelse. För att det finns vissa människor som bryr sig om kollektivet och det ska ju vara så. Ledarna så att säga. Men om ledarna inte ser vissa saker, då är ju, det är ju ett farligt såklart.
Men i det här som verkar, alltså det går oerhört fort och det händer mycket mer saker än vad vi är medvetna om. Alltså i någon slags aningslöshet att vi förstår inte riktigt vad vi trycker och godkänner och allt vad det nu är.
Mm.
Då tänker jag lagstiftning. Mm. Vad säger du då?
Ja, det är ju bra.
Ja, det är bra.
Bra. Mm.
På vilket sätt skulle man kunna
med lagen bygger man ju landet så här liksom, och det finns alltid en problematik i att lagstiftning kan ju ställa sig i vägen för innovation.
Mm.
Och det finns ju väldigt många som menar att anledningen till att de digitala medierna har vuxit så enormt och att vi har så enormt mycket positiv innovation och negativ för den delen. Men att vi har så himla mycket innovation inom digitala medier har att göra med att den inte är så reglerad. Alltså att det är liksom myndigheter och så har inte hunnit komma med sina klåfingriga alltså händer och pajat den branschen än, va? Som man har gjort med rymdfart eller som man har gjort med massa andra segment. Så sägs det då, va? Det är en teori. Det finns nog någon giltighet i det. Det är ju så här väldigt Peter Thiel till exempel som sitter i Facebooks styrelse och som stödjer Trump till exempel, trots att han verkligen inte så här verkar stå för det i övrigt. Det är väldigt underligt alltihop, men det är just för en sån person som Peter Thiel som är väldigt viktig i liksom i dagens samhälle. Det är sådana personer som Peter Thiel som styr vår värld delvis då. Mm. Han säger ju sådana teser då. Jag och min sida säger väl att jag är väl kanske inte riktigt så extremt nyliberal i min syn, utan jag menar väl att vi måste reglera saker, för annars så är det just så att de resurssvaga drabbas väldigt, väldigt hårt av den oreglerade kapitalismen, om man säger så. Och därför så måste man in och peta på en del saker. Men det måste ju göras klokt. Man måste reglera klokt.
Mm.
Och det tycker jag väl att vi ser mer och mer positiva exempel på. Att det börjar komma en del. Ja,
Vad kan det innebära liksom?
Ja, det kan innebära till exempel att man säger att om Facebook säger till exempel att Facebook tycker till exempel att de har rätt och de har skrivit in i sitt avtal att de har rätt att använda sig av din mikrofon på din telefon. Att liksom, den kan, okay. De kan slå på den.
Ja.
och lyssna på vad
jag
som händer.
Jag vet att du har skrivit någonstans, du kallar det trivselregler. På
ja, man, de har ju ja. Kallat som de har ju så här code of conduct, ja. De har kallat för trivselregler. Alltså de har, de, man kallar det massa saker liksom, men egentligen så är det ju ett juridiskt kontrakt. Så här, vad är dealen? Varför får jag använda Facebooks tjänst utan att betala? Och det är någonstans, det kan man ju bara utgå ifrån att det finns ju ingenting som är gratis liksom. Alltså Facebook gjorde flera miljarder i vinst bara senaste kvartalet. Så det är klart att det inte är gratis, för då skulle man inte göra det som vinst. Så att det är klart. Men då är frågan, vad är det jag betalar med? Och då så betalar jag ju med min identitet, mina åsikter, mina vänner. Alltså man betalar ju med någonting då. Ja. Och då jag betalar ju med liksom mitt liv lite grann för att få använda de här funktionerna. Och då kan man ju tänka sig att om Facebook, just nu säger ju Facebook till exempel att om de får slå på mikrofonen när de känner det då, och så får de ta in det som spelas in. Och det är ju inte så att det sitter en individ på Facebook och vill lyssna på dig, utan det är ju att man vill ha allt liksom ljud, och sen vill man köra den genom text-to-speech, och sen vill man ha någon sån här mönsterigenkänning och så. På samma sätt som de tar sig rätten att analysera vad du skriver i Messenger. Och då kan man tänka sig, ja men vadå, jag bara babblar ju med mina kompisar och så här. Ja, fast om du tänker, jag vet inte hur, ponera att du diskuterar med din kompis om att du och din man ska skiljas. Då kan man, ja, då fattar ju Facebook att okej, men här är det ju en skilsmässa på gång. Så kanske de tittar lite på saker du skriver och tänker, ja men det är nog ganska stor risk att det är en vårdnadstvist här då. Ja men bra, men då kan ju den som, advokaterna då som är duktiga på vårdnadstvister, då kan ju någon gå in i targeting-systemet och så säger de att,
ja men vill så.
Ja, och det sker idag.
Det gör det.
Så är det idag.
Det är väldigt mycket sådana grejer tror jag som de flesta, man känner inte, man vet inte det, man förstår inte det, att det är så det går till.
Så går det till.
Och det kommer det, så går det till.
Nu vet ju de, det är alla som liksom
du vet det. Det. Ja. Så går det till. Ja. Skriv ingenting. Ja.
Nej, men det, jag menar, det är så här, det är ju ja, men, så, det är så det, och då menar jag, då kan ju EU säga så här, det där är inte okej till exempel. Nej. Och det kommer ju nu då ett nytt direktiv, GDPR, ja, det är de här fyra bokstäverna man alltid blandar upp. Men det direktivet innebär ju till exempel att du har rätt att höra av dig till vilket företag som helst som har data. Mm. Och så har du rätt att säga, jag vill att ni ska ta bort data om mig då.
Mm. Så det kan man göra.
Det kommer komma nu, det är ett nytt. Och det är ju så här, det är ju
men det är ju de som är väldigt medvetna som kommer antagligen att göra det.
Ja, det så kan det vara. Det kommer ju knappast vara dina barn som gör det.
Nej, och inte alltså, jag heller.
Det är ju lite där resurssvag. Det är ju så ofta så det är, va? Det är ju, men någonstans så jag är inte så mycket för att man liksom ska dra stora, liksom hårda, breda lagpenseldrag. Jag är mycket inne på att man ska ha goda principer och sen ha, men framförallt man ökar skyddet för utsatta grupper. Just för att man ska kunna vara väldigt så här, öppen, just för den här balansen mellan innovation och frihet, men ändå att inte de resurssvaga ska drabbas. Jag tycker det är väldigt viktigt liksom att man, jag skulle vilja se att det är ganska, till exempel jag skulle vilja se ett barnreklamförbud som vi har haft en gång i tiden då i TV till exempel. Det skulle jag vilja se på nätet rakt av. Just för att jag tycker inte barn ska vara konsumenter, jag tycker barn ska vara barn. Jag tycker att om man skruvar upp det och på den sidan och säga att, liksom, att det är väldigt hårda regler kring vad du får göra med barn och sådär, då kan du å andra sidan tycker jag tillåta att vuxendelen kanske är lite mer, alltså förstår jag menar?
Fri.
Ja, lite mer fri, just för att det ska finnas en balans i det då. För då någonstans så har man ändå så här, men när du är barn då finns det liksom en viss en rejäl tidsrymd då man kan förbereda barn för vad som kommer i vuxenlivet. Men sen å andra sidan när man är vuxen då finns det stora, liksom mycket frihet. Att liksom så. Men sen å andra sidan om du då kommer in i en till exempel missbruk som vuxen. Då å andra sidan tycker jag också att skyddet ska så här, åka upp sådär. Och de här förhållanden har vi inte, utan idag har vi ett väldigt sammelsurium. Det är ganska så här, det är inte mycket skydd för någon. Liksom.
Men hur, jag tänker på det i och med att du jobbar som experter, regeringsexpert. Alltså de här tankarna som du säger nu, hur ensam eller är ni många som tycker lika?
Jag tror det är många som tycker lika, men tyvärr så upplever jag att kunskapen är väldigt låg. Och det är den dels för att de som sitter på makt, alltså vi som är här i den här åldern, den här generationen uppåt, är ju de som bestämmer mycket. Har väldigt låg kunskap generellt om hur det funkar. Och, sen kan man då tänka, ja men då blir det bättre när det kommer
en generation.
Och det är också ett stort stor jädra myt. Det är så här.
Varför?
Att det finns absolut ingenting i forskning eller något sånt som överhuvudtaget stödjer att bara för att du har konsumerat internet så blir du duktig på att förstå internet. Det är en jättemyt. Alltså. Det som gör att du förstår internet och såna här regulatoriska frågor och att du, så här, det är att du kan programmera och att du kan juridik och att du, alltså så, det är sånt som gör att du förstår nätet. Ja, om man tittar på hur människor kan utföra olika uppgifter med datorer, så har man inte sett någon utveckling att tala om. Det enda som har hänt, anledningen till att så många människor idag kan lägga upp en film på nätet, det är för att man har utvecklat gränssnittet. Det är för att man har utvecklat tekniken. Det är för att det bara är några knapptryckningar idag.
Det är lätt att göra.
Ja. För några år sedan, om man la upp en film, så var man tvungen att kunna lite grundläggande HTML. Man var tvungen att kunna lite hur man, vad är ett FTP-program? Var man tvungen att kunna för att lägga upp en film för. Mm. Det var därför folk inte la upp filmer. Anledningen till att alla lägger upp filmer idag, att barn lägger upp filmer idag, är inte för att de är duktigare. Vi tenderar till att tänka på, tänk att lägga upp en film på nätet. Mm. När jag var ung då, det var jobbigt. Så här.
Ja.
Så här, men det är för att det är enkelt. Det är för att det är bara en knapptryckning. Så det är ingen som har egentligen lärt sig något mer. Det är bara att man har utvecklat gränssnitten. Och samtidigt som man utvecklar det, det är det som är industrialiseringen. Alltså att man utvecklar teknik.
Mm.
Samtidigt så har man då, internet var ju att man decentraliserade information. Man flyttade ut information så att vem som helst kunde göra vad som helst. Istället för att det var några mediaägare som ägde det. Va? Det som händer när en plattform kommer in och gör det superenkelt för dig med din Android att trycka ut, det är att man tar tillbaka centraliseringen igen. Så att det här, internet bröt ju upp väldigt mycket. Och det pratade vi väldigt positivt om.
Mm.
Men det som händer nu är att plattformarna tar tillbaka den här centraliserade makten. För de styr gränssnitten. Så även om du kan ladda upp vilket innehåll du vill, så är det fortfarande så att det har gått tillbaka nu till en mer centraliseringen. Och det tycker jag är väldigt problematiskt. För samtidigt som du använder deras gränssnitt för att ladda upp det, så har du också accepterat deras regler. Och då kan det vara sånt som du säger, som trivselregler till exempel. Mm. Då kan det vara så att du vill ladda upp någonting. Men just den grejen får du inte ladda upp.
För Facebook.
För Facebook har bestämt att det får du inte. Och då kan den regeln vara baserad på någonting som handlar mer om vilka annonsörer man vill ha. Och så.
Men vad kan vi göra liksom? Alla vi då som sitter här till exempel.
Nu har man ju till exempel ett jättefint initiativ i det här att nu från och med det här, som hörde precis nu då, att det kommer programmering från första klass och källkritik kommer vara med i skolplanen. Där har du typiskt bra grej.
Mm.
Alltså, det är precis det jag pratar om. Man måste lära sig programmering, man måste lära sig tekniken, man måste in i tekniken.
Lära sig landskapet.
Ja, man måste lära sig hur man hanterar det där. Det är bara så man kan förstå mediet. Det är liksom genom att skapa i det.
Mm.
Konsumera mediet ger en viss kunskap, men den är ganska låg. Det är det jag hänvisar till. Du måste in och skapa i det och du måste in och liksom bygga saker. Och det är väldigt bra när vi lär våra barn det.
Mm.
Så det är bra. Och sen så handlar det ju väldigt mycket om, men lite som vi gör idag, vi samlas ju här.
Mm.
Nu sitter vi här och så pratar vi om detta, och nu är det för sig jag som pratar väldigt mycket.
Men det var ju det som var meningen.
Ja, precis. Och det har väl att göra med liksom lite hur det här är upplagt.
Det är upplagt.
Ja, precis. Men det kanske blir så att vi efter när jag har pratat en stund så pratar vi lite med varandra.
Mm.
Och sen kanske ni pratar med varandra och så vidare. Det är ju så man bygger rörelser och så vidare. Och det är väl det viktiga liksom, att man engagerar sig i sådana här frågor.
Att man blir medveten om det.
Ja, att man blir medveten om. Och att man diskuterar och så. Och sen så att man kanske då säger att men jag stödjer den här idén och den idén. Alltså just att vi stödjer olika idéer kring detta. Tyvärr så finns det inte så mycket politiska idéer som har ett brett liksom, som har liksom kommit ut i allmänheten, alltså idéer om hur vi ska göra detta bättre, utan det är ofta ganska vaga tankar om att men man pratar om så här, barn måste bli bättre på källkritik, säger man.
Mm.
Och någonstans så kommer till en gräns där man är så här, alltså det finns kanske en gräns för hur länge man kan träna ett barn att undvika bilar. Eller hur?
Mm.
En dag kanske man måste bygga ett övergångsställe.
Mm.
Ja, lite så. Och det är väl lite så som vi liksom att så här, när det är en motorväg, så man kan kanske inte träna ett barn att undvika bilar på en motorväg.
Nej.
När de kör i 110 liksom, utan det är bättre att vi bygger liksom en bro. Och det är väl där jag är lite inne på, så här, att vi har liksom inte kommit till nivån att vi börjar prata om vilka broar vi ska ha, vilka övergångsställen vi ska ha, vilka stoppljus vi ska ha, vilka hastighetsbegränsningar vi ska ha.
Mm.
Lite grann har det kommit, framförallt från EU då. Men vi har väldigt lite debatt och väldigt lite kunskap, väldigt lite politiker som har idéer om det där. Och så. Så det är väl bra då att regeringen har en utredning, för tanken är att vi ska komma med lite idéer där då.
På tal om att prata, att du pratar. Jag tänkte faktiskt att jag skulle höra om det var någon här i publiken som kanske hade någon fråga att ställa. Ja, det hade vi. Vad bra, då har vi en mikrofon också. Toppen.
Eller bara har en åsikt.
Eller bara har en åsikt, går också.
Jenny heter jag och jobbar för en ideell organisation. Och vi har diskuterat mycket om det här med sponsrade länkar på Facebook. Mm. För vårt dilemma är ju att det är naturligtvis ett bra sätt att nå ut. Mm. Men samtidigt så har vi också en princip att vi aldrig betalar för reklam.
Aha, okay.
Och det skulle vara lite intressant att höra hur du skulle resonera om en sån fråga. För vi, jag tror att vi kanske har gjort det vid något tillfälle. Nu är jag relativt ny i organisationen. Mm. Men hittills har inte jag varit med om det i alla fall. Nej. Att vi har gjort det.
Alltså, det är svårt att... Det låter ju som en god princip att ni känner att ni vill liksom förtjäna. Att ni vill att folk ska prata så här. Och så. Men alltså, bara för att... Om vi tar det så här grunden då. När man pratar om... förtjänat versus köpt innehåll på nätet, så är ju den juridiska termen kommersiellt förhållande till föremål. Jag har på mig ett par brallor här som är från Attacac ute på Ringön, här, klädmärket och sytt ute på Ringön. De här har jag köpt. Jag har betalat för de här. Så det innebär att när jag sitter i den här podden och pratar om detta så kan jag säga att de här är ju skitbra. Jag gillar dem. Och då är det yttrandefrihet. Då kan jag även säga de är mer rättvisa än rättvisemärkt. Och det kan jag säga, för det är yttrandefrihet. Däremot, om jag hade fått 2000 spänn och brallorna, och så hade jag sagt, de här är väldigt, väldigt bra och de är mer rättvisa än rättvisemärkt. Då begår jag faktiskt en överträdelse. För dels så har jag inte berättat då att jag har ett kommersiellt förhållande till föremål. Och dels, när man flyttas in i det juridiska rummet kommersiellt förhållande till föremål, då gäller inte yttrandefriheten, för att då skulle den med mest pengar kunna köpa en sanning. Sanningen att det är mer rättvist än rättvisemärkt. Och då får vi regler, till exempel om vad man får säga om rättvisemärkt. Så är det så att om man har en certifiering så kan jag påstå i det yttrandefrihetsskyddade rummet, så kan jag säga att jag kan ljuga om den. Så, och det är okej. Okay. Men jag kan inte ljuga om den när jag är det. Där är typiskt en sån här grej som är en stor viktig skillnad. Så länge man håller sig till dem så kan jag tycka att det är jättebra med köpt annonsyta. Även för ideella organisationer. Och då kan det ju vara till exempel så enkelt att Facebook kanske var jätteschyssta för några år sedan. För att då hade ni 1000 fans som tryckte like för att ni gör bra grejer. Men sen så typ nu så har Facebook fokuserat mer på lönsamhet. Och då har de lagt in en spärr som gör att när ni postar till era medlemmar så når er postning kanske bara 20 utav de 1000 personerna. Om inte ni lägger in några 100 lappar. Så är ju verkligheten. Ja, så.
Vi har ganska bra flöde.
Precis.
Principen som vi har är kanske inte. Den är väl ganska mycket för att vi ska inte använda våra insamlade medel. Reklam. Den är ju lite annorlunda kanske.
Precis. Och då, men då är ju det jag menar lite grann är att det är egentligen Facebook som utan att ha. Alltså Facebook utan att egentligen ha snackat mer, så har de bara börjat bestämma att för att du ska kunna få prata med dina, så här, förut var det gratis, men nu kostar det jättemycket pengar att få prata med dina medlemmar. Det har de liksom bara bestämt. Och där har du en typ sån här grej att då kan man tycka att så här, vad fasen, så får ni inte göra. Jo, det får de faktiskt. Det är helt okej. Men å andra sidan så kan man då säga så här att vad bör man då göra? Ja, till exempel så bör man ju försöka så snabbt som möjligt att få alla sina medlemmar som man har på Facebook, försöka få dem till att in i en annan kanal som man äger själv i högre grad. Så man inte blir tagen gisslan utav plattformsägarna. Och någonstans det jag beskriver nu, där har du ett typexempel på hur är det här djuret, plattformarna. Ja, men alla är djur på savannen här då. Va? Hur fungerar det djuret? Ja, det djuret fungerar så att det ger bort väldigt mycket gratis. Och sen en dag så börjar det kapitalisera på det. Det är logiken. Och det innebär, det gäller för människor, för företag, för allihopa. Facebook är ett läge nu där investerarna inte längre vill lägga in pengar. De vill ta tillbaka pengar. Och det innebär det att då skruvar man åt överallt. Och då är det ju självklart så att det är människor som drabbas och företag som drabbas. Men samtidigt så kanske det är logiskt och rimligt. Jag menar, vi har ju en marknadsekonomi. Men jag skulle ju föreslå, om man är på Facebook och har många följare, så skulle jag föreslå att man lägger in en strategi för hur man ska förflytta de följarna till sina egna maildatabaser, till sina egna plattformar och på olika sätt. Och, så va. Och att man kanske inte gör misstaget om man flyttar dem till en ny typ. Alltså, men nu flyttar vi dem till Snapchat istället.
Ja,
men då är det så här, Snapchat, de börsintroducerades alldeles nyligen. Det innebär att deras generositet kommer också dö nu. Alltså, alla de här djuren är, de har precis samma livscykel. De är supergenerösa, sen börsintroduceras de och sen så måste de lägga tillbaka pengarna då. Och sen när de tappar tillväxt, då blir de schyssta igen och så vidare. Så att det är ju så här det fungerar.
Du är väldigt bra pedagogiska beskrivning.
Tycker du? Ja,
tycker jag. Ja. Verkligen. Vi men ser
jag,
de här djuren.
Jag tittar på djuren på savannen. Det,
ja.
Jag har en sån liten hatt borde jag ha. Ja. Alltså safarihatt. Ja, liksom, och så är David Attenborough i den digitala safari-djungeln.
Ja, det är väldigt bra. Ja, var du nöjd med svaret?
Ja.
Har vi någon mer fråga kanske? Ja, vi har.
Vad roligt att folk frågar. Jag tycker det är så bra.
Får du en mikrofon där?
Jag fick en liten klump i magen då när du pratade om det här med Donald Trump och
vad Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna och valet. Det känns väldigt ödesdigert att om det bara är ett parti som fattar det här.
Mm. Ja.
Det kan ju inte vara så, tänker jag.
Nej,
även de andra måste ju ha fattat.
De kan ju ha fattat det. Problemet kanske är att de kanske inte har riktigt samma aggressivitet i sin kampanj, i sitt kampanjarbete. Jag läste att Sverigedemokraterna hade väl sådär att man kunde investera i att de skulle vinna förra valet, var det inte så? Alltså att de gick ut sina medlemmar och så sa de, investera i att vi vinner, för att ju mer plats vi tar desto mer partistöd får vi. Så att de gick egentligen ut sina medlemmar och sa, låna in pengar till att investera i kampanjarbetet, och så fick man tillbaka med ränta. Det innebär att det var liksom en business. Så va? Det tycker jag var innovativt. Jag tycker det var extra innovativt i en minusränteekonomi. Eller hur? Så att du får egentligen då, om du då är en privilegierad person, vilket de flesta svenskar är, så, och kanske har kapital dessutom, så kan du alltså både rösta på ett parti som säger vi ska först värna om oss själva, oss privilegierade i första hand, va? Så va? Dessutom kan du få avkastning på det kapitalet. Och ju mer de vinner, som är så här, där har du någonting. Jag har lite svårt att se framför mig att de andra partierna skulle vara så aggressiva. Liksom. Och är det något fel med det? I don't know. Jag bara menar att där har du liksom innovation, det får man ändå ge dem. Men det finns också en aggressivitet, och jag tror att det finns väldigt mycket i de gamla partierna. Så man är liksom alltid barn av sin tid. Mm. Så att man liksom, Miljöpartiet skulle inte kunna komma på det sättet idag. Liksom, va? Utan de dök ju upp för att vi hade en viss typ av medialandskap, en viss typ av utav diskussion om miljö. Vi hade en Tjernobylolycka, vi hade de här algerna.
Mm.
Så här, det hände massa saker, och precis då så kommer en viss typ av rörelse som hade en viss typ av DNA i sig. Och då blir Miljöpartiet. På samma sätt så kommer alla de här främlingsfientliga partierna. Det är ingen slump att de byggde ju alla sina egna medier precis i lagom tid till att Facebook-feeden blev viktig. Så vem var liksom, vem byggde media som var grymt bra på clickbait? Ja, det var ju Avpixlat, Fria Tider, Breitbart News i USA och så vidare. Så att hela den här populistiska högerextrema mediaklustret byggdes ungefär samtidigt. Och alla de som började jobba där var intresserade av att skriva där för att de var alltså i opposition då, va? Så de hade inte med sig några gamla idéer om till exempel hur man skriver rubriker. Om du har gått journalisthögskolan och jobbar på Dagens Nyheter, så får du lära dig att rubriken är till för att man ska inte bläddra vidare och fortsätta läsa. Det innebär att rubriken ger ofta en liten gåta som är häftig, som gör att du liksom vill läsa ner, va? Medan clickbait-rubriker, de är gjorda för att du ska klicka. Och då blir det ju något annat. Mm. You won't believe what happened next, skriver man i en clickbait-rubrik, va? Men däremot i en rubrik i papperstidningen så skriver man någonting som är som en väldigt snabb innehållsdeklaration till vad du kan förvänta dig om du fortsätter läsa. Det är liksom lite olika logik här, va? Det tog lite tid för Dagens Nyheter och de här att förstå att det är så man skriver rubriker. Och medan de satt och krampaktigt höll sig fast i sina gamla rubriksättningar, så kom det en hel generation utav nya medieplattformar, Avpixlat, för att det är, som överhuvudtaget inte ens hade papperstidningar. Och det hände globalt över hela världen, mer eller mindre i hela västvärlden. Att de här startar ungefär samtidigt. Så att den här främlingsfientliga populistiska vågen, den är också kopplad till medialogik. Den är kopplad till Facebook-feedens design. Alltså hur en handfull personer i ett litet kontor bestämmer sig för så här ska vår mjukvara se ut. Det kan sen förändra hela världen utan att de kan förutse det såklart då. För det råkade vara så att precis just där och då så kommer det. Så det är en väldigt stor del av svaret på det. Intressant också är det så här att i vissa andra länder som i Spanien till exempel så har det ju vuxit fram en vänsterrörelse som liknar lite den här högerpopulistiska för att de tog samma verktyg. Så det finns ju liksom nu det har ju uppenbarligen funnits ett utrymme för en viss typ av djur så här, som utnyttjar de nya medierna, som utnyttjar den här besvikelsen vi människor känner på liksom kapitalismen och så här, på globaliseringen. Som också, ja, och så där, och som kanske också känner så här, det är ingen mening att rösta kring ekonomisk politik på det sättet som vi gjort förut, för att det finns liksom ingen, alltså konfliktytan mellan typ Socialdemokraterna och Moderaterna, det handlar ju om att rutavdraget ska vara generöst eller inte generöst. Alltså ungefär så. Det är en extremt svag konfliktyta, va? Men däremot när vi kommer in på andra områden som handlar om identitet, då kan de liksom lajva att det finns stora skillnader mellan människor i Sverige liksom, som de står för. Att det skulle vara stora skillnader mellan den och den och så. Alltså, så lajvar man en gammal bild av arbetare mot tjänstemän, borgare och så där. Medan det kanske inte riktigt är så. Är det vad jag menar? För man har ändå flyttat väldigt mycket av makten bort ifrån svensk politik vad det gäller ekonomin då. Det är ändå uppe på EU-nivå liksom och sådär, va? Och det här börjar folk genomskåda. Och då blir det väl så att de som utnyttjat det bäst är ju typ Sverigedemokraterna just nu då i Sverige. Medan i andra länder så finns det lite så här vänsterrörelser som utnyttjat det så här. Så det finns uppenbarligen ett utrymme. Så det är liksom mer en slags logik då, va? Och det är det jag menar lite grann, att det kanske inte bara är att de inte fattar det, för det kanske de gör som du säger. Problemet är bara att det kanske inte ligger riktigt i deras DNA att bygga en sån där Project Alamo-databas. För om du tänker så här, för att bygga en Project Alamo-databas, om jag bara får expandera detta, om det är någon som vill göra Trumps databas, jag kan ge instruktionerna. Det är nämligen inte så himla svårt. Man utgår från e-postadresser. Var köper man e-postadresser? Ja, i USA så, och det finns ganska mycket Sverige också, det finns ju många olika källor, men den bästa källan är ju kreditkortsföretagen. För att det första plattformsföretaget, det är inte de här Facebook och så här. Det första plattformsföretaget, det är Mastercard Visa. Det var de första digitala plattformsföretagen. Det var liksom pionjärerna. Det är precis samma logik. Du gick dit, du signade ett avtal som du inte läste igenom. Och i det avtalet så stod det, vi har rätt att skicka all information till vem vi vill. Det var det första man gjorde. Och det innebär att det finns enorma databaser där liksom din identitet, dina köpmönster, allt sånt där finns till salu. För de flesta människor. De flesta människor har ju ett Mastercard eller Visa alltså, va? Och American Express och sådär. Och det kan se lite olika ut nu. Jag är väldigt generaliserande. Men i USA i alla fall så är det väldigt enkelt att köpa de här databaserna. Så det blir din grund i din databas. Sen kopplar du på lite andra databaser. Och du kan säga så här. Ni kanske till exempel har varit på flygplats. Och så har ni velat så här. Fasen, måste komma åt min mail. Måste komma åt min mail. Och det är så fruktansvärt dyrt med roaming. Jag tar det här free wifi boing 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 här. Och så klickar ni accept. Och det avtalet läser ni inte heller såklart. För flyget går ju om en stund. Liksom. Utan ni tänker, jag måste spara pengar. Och när ni signar det avtalet så säger ni, här är min e-postadress. Allt jag gör får ni sälja. Inklusive mina surfvanor, rubbet liksom. Om man då tar databasen för kreditkortsföretaget och så tar vi databaserna där vi liksom hittar gratis internet e-postadresser, kopplar ihop dem, då har vi liksom vår grund till vår targeting-databas. Den kopplar vi sedan in på Facebook. Och eftersom Facebook har allas e-postadresser så kopplas din identitet samman med det. Då har vi en exceptionellt bra databas för att liksom sätta exakt liksom, du håller på med det, du håller på med det, du är intresserad av det, du är antagligen förbannad på dem, du är antagligen så här. Och så gör vi så, och så kan vi då targeta ner på nivån ungefär kluster om 10 personer. För efter det så säger Facebook, nej, längre så kan vi inte gå för då blir det obehagligt. Typ. Ungefär så kan man säga då. Och allt jag beskriver nu kan säkert någon säga emot, för det ändras mycket och det är hit och dit. Men i grova drag är det så här det ser ut. Och så ser liksom världen. Och då kan jag, det är allt det här jag beskriver då. Det är ju ingen kunskap som du hör. Jag kan ju det. Och då kan ju, nu kan ni det. Så här. Då kan man mycket väl tänka sig att vilken kampanjgeneral som helst på de olika partierna kan detta. Men jag tror att väldigt mycket kommer handla om vem. Det handlar inte om vem som kan. Det handlar om vem som kan med.
Ja.
Och vem som gör det.
Ja, och vem som gör det. Och vem som orkar att bygga det. Och det är väl här som jag tror att har vi en problematik. Och dessutom, vems politik som liksom passar? På samma sätt som clickbait som jag pratade om så här. Vilken typ av artiklar? Det är inte bara rubriken som jag beskrev. Det handlar väl också om lite om vad de handlar om. Och det är klart, bygger man sin nyhetsrapportering på liksom en så här fördjupande, balanserad bild av liksom väder, typ. Vad händer med klimatet så här? Och så varför snöar det mycket och så där. Det är svårare att göra en bra rubrik på det, va? Man känner bara, inte mer klimat nu så här. Men däremot om man gör en rubrik som bygger på feministisk snöröjning. Det är därför bussarna inte kommer fram i Stockholm. Det är för att FI har fått in feministisk snöröjning. Så därför så finns det inga som kan ploga längre. Då får du jävligt många som, så här, som klickar då, va? Och det är ju inte riktigt sant. Bara för att det är någon person som helt, på ett helt rimligt sätt har tagit in ett genusperspektiv. Även på de som jobbar på trafikkontoret i Stockholm. Ja, det är väl inte så konstigt. Man ska väl fan ha genusperspektiv på allt. Såklart. Men bara då för att någon någonstans har hittat ett protokoll där man har tagit in genusperspektiv. Så kan man ju bygga en historia om feministisk snöröjning. Och det menar jag, det kanske inte ligger riktigt för Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet eller sådär, va? Att göra den grejen. De kanske hellre vill bygga någonting som handlar om att det snöar mycket på grund av klimatförändringar kanske. Eller det kanske är så att på grund av starkare arbetsrättsliga åtgärder så kan man inte kalla in gamla alkoholister och skotta på nolltid som man kunde förr. Och därför har vi ett problem nu. Eller vi har haft en busslast med människor som har flyttat in varje månad till Stockholm så det börjar bli trångt nu. Det är också ett problem när man ska skotta att det är mycket folk. Eller vad det nu är då. Den typen av analyser kanske inte riktigt lämpar sig. Men däremot så lämpar det sig då för en annan typ av djur på savannen. Mm. Så återigen så kommer vi tillbaka till detta. Nej. Och då menar jag och då frågar jag alla sig så här, men vad ska vi göra med det då? Ska vi bara låta allt hända? Och så här? Nej, men då någonstans måste vi, vad är det man vrider upp när man vill förstärka? För att grejerna, har vi haft detta situationen förut? Ja, det har vi faktiskt. För att när tabloiden kom, när vi började ha massa tidningar i början på 1900-talet, då hade vi också ett jädra skiftande kvalitet på rapporteringen. Då fick man liksom skriva lite vad som helst. Det fanns jättemånga tidningar i stan. Det fanns liksom, i Stockholm fanns många tidningar. Och de skrev så här. Då förstärkte man just det regulatoriska. Man förstärkte pressombudsmannen. Man förstärkte liksom, man förstärkte massa olika typer av lagar just för att vi kan inte ha det så här. Tredje statsmakten kan inte liksom fucka upp diskussionen så här så att folk inte diskuterar det som är viktigt utan att det bara är en massa tjafs om feministisk snöröjning. Eller så här, va? Man kanske tyckte att det var lite problem att det var så.
Men det känns ju som att det är ju steg som tar lite längre tid om man skulle tänka inför valet 2018. Det är ju snart.
Fast jag vet inte varför skulle det ta längre tid. Vi kunde ju liksom, vi kunde ju stänga Öresundsbron på 30 sekunder. Så varför skulle det ta längre tid att göra någonting åt detta?
Det känns som att det mal lite långsamt. Att vi inte,
det mal ju bara långsamt för att någon har bestämt att det går. Man kan ju uppenbarligen gå över alla former av liksom, utredningar. Är man bara tillräckligt upprörd eller känner att liksom, så här, så kan ju uppenbarligen politiker göra väldigt mycket. Det har vi ju sett. Alltså, under flyktingkatastrofen så kunde man ju liksom bestämma så här, att nu ska vi. Vi har kunnat åka fritt mellan Danmark och Sverige hur länge som helst. Det tog väl en stund att komma fram till att man kunde åka utan pass där. Liksom. Det var säkert många utredningar. Mm. Men uppenbarligen kunde man upphäva det. Så.
Snabbt.
På samma sätt så borde man väl rimligen kunna säga att jag tycker inte att man ska ta beslut på det sättet. Det är inte det jag menar. Jag är en stor vän av utredningar och sådär liksom, som på något sätt utvecklar kloka beslut. Men samtidigt så menar jag att om det inför 2018 skulle man mycket väl ganska enkelt kunna säga till exempel att alla partier som får partistöd måste redogöra för alla enheter som de kampanjar med. Mm. Det kan jag tycka är rimligt. Att det ska finnas en databas där man kan se allt så att inte några partier kan gå in på vissa resurssvaga grupper och ljuga för dem.
Mm. Och hålla på.
Till exempel en öppen databas med allt kampanjmaterial. Det kan jag tycka är, så här, det är en enkel idé.
Mm. Den kan så man att vi kan driva säga. På.
Där. Ja, jag driver den och många andra. Eller så kan någon annan ta just den, för jag håller på med många andra. Men, kan vi delegera ut den? Ta någon den. Take it, run with it.
Var du nöjd med det svaret?
Har jag för långa svar?
Nej.
Jag kan korta lite. Jag kan ner lite då.
Lite kortare kanske. Vi ska se, vi hade någon där.
Astrid Boysen, Sveriges kommunikatörer.
Tjena.
Hej. Jag har suttit och tänkt en lång stund på Kahneman. Och för de som inte på en gång vet vem han var, han fick ekonomipriset för några år sedan för att hans forskning om hjärnans sätt att tänka snabbt och långsamt.
Mm, just det.
Även om vi tror att vi logiska och sunda och kloka och PK och rätt och sådär, så är vi ju allihopa väldigt ologiska.
Mm, verkligen.
Och hela tiden, så det du säger, det är ju egentligen att någon slags übermensch. Det är inte det du säger, men det är tankarna jag får, att om det fanns en riktigt bra übermensch som kunde ta kloka beslut, så kunde hon eller han sen föra ut det på känslomässiga grunder med hjälp av nät och allt vad det är för någonting. Om det är så, ska man då ta fasta på det? Och alltså, med ont ska med ont förgöras? Eller?
Nej, verkligen inte. Jag tror absolut inte att det är människor man ska ändra på. Jag tror att det är på förlängningen av människor, nämligen teknik. Alltså, all media is extension of man. Det är en Marshall McLuhan-tes. Och det innebär att bilen är en förlängning av din fot. Precis som hästen, när vi domesticerade den, var en förlängning av din fot och så vidare. Så allt vi uppfinner är en förlängning av oss själva. Så att en übermensch är ju inte en förändrad människa, utan det är en människa som har fått tillgång till teknik. Eller till media. Alltså, media i Marshall McLuhans tes är alltså allt vi uppfinner. Det är hans definition av media. Så att det finns inga übermensch. Det finns människor som har tillgång till teknik. En übermensch är någon som har tillgång till teknik. Till exempel någon som har tillgång till krigsmaskineriet. Eller så, va? Som har tillgång till det. Det kan ju bli en übermensch. Men det finns ju inga människor som är übermensch. Utan det är bara människor som har tillgång till teknik. Beroende på hur tekniken är utformad, så förändrar det definitionen av människan, om man säger så. Va? Och då kan man tänka sig så här, till exempel, att du tycker att, eller det du tar fram då i din alldeles utmärkta fråga, som är väldigt så här, som jag tycker väldigt mycket om hur du formulerar den, för den var väldigt rolig att svara på, känner jag nu. Det är så här, det som du, för det du säger där egentligen, det är ju liksom, vad är übermänniskan? Ja, men det är ju ett väldesignat Facebook-flöde. Skapar übermensch. Är du med? Alltså, jag tycker ju så självklart inte om begreppet übermensch, men om vi säger så här, att vi blir lite bättre människor. Ja, en lite bättre Facebook-feed gör oss till lite bättre människor. Om vi nu tycker något definitivt. Och då kan man tänka på att ta så här, för att återigen backa tillbaka till, eller om vi tar Kahneman då, för att följa upp din där då. Han pratar om tillgänglighetskaskader. Och det är det som gör att du blir flygrädd. Det är ju för att du får oproportionerligt mycket information om en flygkrasch. Du får väldigt lite information om att 29 000 plan startar varje dag i Europa och det går alldeles utmärkt. Det är liksom ingen nyhet. Men däremot, om ett plan kraschar i Bolivia, så får du veta det. Och då tar man de här tillgänglighetskaskaderna och så formar det ens värld. Och därför så blir du flygrädd. På samma sätt så får du ju tillgänglighetskaskader om vissa typer av nyheter. För de gynnas av algoritmer, till exempel. Och det innebär till exempel att vi pratar väldigt, väldigt mycket om sånt som verkar intressera människor då. Och sen vad som är hönan och ägget då, men till exempel, det har jag ju märkt själv, jag skriver krönikor och så vidare. Och jag kan ju konstatera att ger jag mig in i området genus, feminism, så får jag väldigt mycket mer. Det är det som har spritts mest, så att säga, utav det jag skrivit. Och då kan man ju tänka sig att då kanske jag känner mig incentiverad att fortsätta skriva om det. För jag märker ju att folk bryr sig. Men betyder det att det är det jag ska göra? Det är inte säkert att det är det jag ska göra, för att det kanske finns andra som är mycket duktigare på att skriva om det. Jag kanske borde fortsätta hålla på att skriva om andra saker. Men då får jag lite mindre resultat. Och då menar jag att då är det ju designen som styr mig. Alltså, designen har gjort det. Medan däremot, designen på tabloiderna hade inte riktigt samma sak. För där köpte du, alltså, en tidning. Det var ju lite som att få en iPad varje morgon i brevlådan, eller hur? Idag så har vi ju liksom, ja, men Tinder klickar vi där, och hotels.com tittar vi där. Allt det får ju i tidningen. Kontaktannonser, hotellerbjudanden. Allt fanns ju där. Så vi fick ju en iPad i papper varje morgon. Då gjorde ju den designen att jag blev en viss typ av människa. Och det är det jag menar, att tekniken formar oss. För den är förlängning av oss.
Får jag fortsätta?
Nej.
Okej.
Okay. Ja, kanske. Om det hörde ihop. Kort svar.
Kort fråga.
Jag träffade en forskare, jag ska inte nämna namnet. Doktorerad. Han hade noll koll på det du har berättat om idag. Mm. När jag tog upp det och pratade om det, inte så kunnigt som du gör, men ändå, så bara han höll ifrån sig. Så, alltså, det räcker inte att man är normalbegåvad. Inte ens, alltså, på forskarnivå tar man till sig det här.
Nej.
Hur ser du på det? Det är min uppföljningsfråga. Sen lämnar jag mycket mer.
Ja. Man kan ju helt klart säga att det akademiska har ju en tröghet i sig. Och det kanske det finns anledning till det, men det kan man ju helt klart lugnt säga att det är klart att det finns en enormt mycket större upparbetad legacy av att studera till exempel litteratur än vad det finns att studera algoritmer. Och det får vi nog leva med, men det får vi nog ändå vara lite ödmjuka om att det har gått väldigt, väldigt fort. Men å andra sidan, det innebär att vi också måste vara snabba. Så är det. Men det akademiska, det tyvärr, det ligger ju ganska mycket efter. Men samtidigt så vet du fasen, alltså ni vet, ibland måste man påminna människor om så här, ni vet den första bannern, är det någon som vet när den första webbannonsen kom?
Nej.
Det var i oktober 1994. Men vet ni hur länge sedan det var 94? Alltså, alltså det är ett yrkesliv sen, ungefär. Det är nästan, ja, det är så ett halvt yrkesliv sen. Jag menar, så här, vi borde väl ha kommit lite längre med hur vi ser på webbannonser. De flesta vet ju fortfarande inte knappt hur det funkar. Liksom. Alltså det är fortfarande så när jag kommer till utredningar och allt sånt där. Folk säger, vet du vad? Jag gick in på SAS hemsida. Så tittade jag på London. Och sen, vet du? Sen såg jag en annons om London på Facebook. Det måste ju på något sätt sitta ihop. Liksom. Man bara såhär, ja, alltså såhär, cookies retargeting, det har vi hållit på med i 2 decennier. Och det har dessutom redan hunnit varit uppe på EU och vänt och skickats tillbaka som lagar som har implementerats. Liksom, den nivån. Och ändå sitter människor och är fortfarande fascinerade över retargeting.
Jag säger att vi är aningslösa.
Ja, men jag menar någonstans, vad handlar det om? Och jag skulle säga så här, det där handlar om ointresse skulle jag vilja säga. För retargeting, ja men det är inte så jävla kul. Och därför måste man trycka in människor. För det är ju kul egentligen, herregud. Jag menar, vi har ju byggt bolag kring det som var hur roligt som helst. Men det kanske inte är någonting som man... Det är inte så här, något man bara får gratis. Det är därför man måste liksom trycka in människor i de världarna som kanske kommer från ett annat håll. Som inte bara är där för att bygga ett nytt retargeting-företag och sälja. Utan som är där för att studera det. Och, ja, så. Ja, det var ett långt svar. Jag skulle inte det. Jag är så himla svårt.
Nu får du chansen en gång till.
Sista chansen kanske.
Fråga och kort.
En annan avundning. Men om vi låtsas att du är vår rebell och vi är dina lärjungar.
Vad heter det?
Du är en rebell och vi är dina lärjungar.
Ja, rebell. Okej.
Eller kanske var en messias.
Ja, precis.
Så vet jag att du ibland gör saker som har lite mer symboliskt värde kanske. Miss Lisabell och lite sådär. Finns det något annat som du har uppmanat oss till att göra? Som går att göra, för att, alltså, som kanske inte är de här lagförändringarna någonting, men som har lite symboliska värden ändå, för att åstadkomma förändring.
Oh, wow, shit vilken bra fråga och vilken möjlighet för mig att ta ett bra svar.
Ja. Och kort.
Ja,
ändå.
Och kort.
Ändå.
Jag
kan ta ett kort exempel medan du funderar. Nu glömde jag ha en snabb för det, men Novus, Torbjörn Sjöström till exempel, som är vd för Novus, tycker ju att alla undersökningsföretag i Sverige borde inte få vara med i deras branschorganisation. För när man jobbar med webbpaneler så per definition så får man inte ett rätt svar. Till exempel Sverigedemokraterna.
Aha,
Han kan ju påvisa att genom att man gör webbpaneler som Sverigedemokraterna aktivt engagerar sig i och anmäler sig till, så får alla webbpaneler som handlar om vad vi ska rösta på ett oproportionellt stort svar från Sverigedemokraterna. Därför att de rekryterar sig in i webbpanelerna med vilje. Mm. Vilket gör att vi ser ut som att det är 14-15% som ska rösta på Sverigedemokraterna. Men om man gör en annan sorts undersökning så är det kanske 6-7%. Och det leder till att 10-11% faktiskt röstar. För de tror att det gör alla vi andra också. Mm. Så han uppmanar ju alla till att ta fight med webbpaneler. Det är så här faktiskt exempel för att påverka demokratin. Har du några andra sådana som du skulle säga?
Ja, och det du beskriver där är ju lite som Mina Dennerts hashtag jag är här. Det är ju en motsvarande att liksom, ja, men man noterade att de var väldigt duktiga som står för den delen att vara med oss och så är det motkraften där och så. Ja, absolut, så det finns ju väldigt mycket sånt då. Men det som vi gör där är väl, jag tycker att någonting som vi underskattar och som jag tycker att vi ska ta med oss i vår vardag, det är att gå ut och försöka hitta de här alternativen. Jag har träffat några som heter Digidem Lab här i Göteborg. Så de vill jag lyfta. Digidem Lab, kolla upp dem. Digidem Lab, googla det så hittar ni deras hemsida. Och det är två stycken som de har fått lite pengar från Allmänna arvsfonden sådär, för att sprida nya verktyg för demokratiseringsprocesser. Då. Och vi tänker ofta att vi i Sverige är så himla bra på allting. Och så tänker vi så här, vi är så bra på digitalisering för vi har Spotify och det startades här och så. Men det finns också väldigt många andra länder som är duktiga. Om man tar till exempel Spanien, Portugal och sådär. Där har man, och Thailand, Taiwan, förlåt, inte Taiwan. Där till exempel när Uber kom, då då kände man, okej, nu har vi massa olika grupperingar. Nu har vi liksom dels de som tycker att shit var bra, nu kommer Uber, Uberpop, och så kan vi liksom fler få köra taxi och sådär. Och sen så finns det de som facket då, kring, alltså, vet, den här typiska konfliktytan som uppstår. Då tog man från regulatoriskt håll fram ett webbverktyg där de olika grupperna kunde diskutera, och så kunde man kartlägga lite så här, vad har vi för olika åsikter och konfliktytor och så. Och jag tänker så här, vi har ju bara resignerat inför att typ Facebook är debattytan. Alltså, varför, om vi har någon viktig fråga, så varför finns det inte ett fiffigt webbverktyg som kommer ifrån till exempel regeringens sida eller kommunens sida? Varför är det så här, om vi ska diskutera så här Västlänken eller så här, men vi borde ju finna så här robusta, ambitiösa, feta, grymma verktyg där medborgare kan gå in, och så bygger vi kluster kring olika frågor. Vi har en viss diskussion som är, men de är mycket, mycket mer rustade för att lösa vissa frågor. Va? Och där, det är deras ambition då, Digital Lab. Och där tror jag liksom att vi måste ta ett steg tillbaka och säga, okej, men vad händer i världen? Är vi de enda som har en brutal digitalisering? Nej, det är det inte. Nej, men vad ska vi göra? Liksom, vad ska vi plocka fram för verktyg för att lösa olika demokratiska processer? För idag så upplever jag lite grann som att man från liksom, kommun och så, man pratar väldigt mycket om att man ska kommunicera med medborgarna. Man ska liksom, är det en svår fråga så ska man liksom göra filmer om varför det är...
Dialog.
Ja, och sådär liksom. Och sen så bjuder man in till vissa typer av dialoger. Men jag menar, det är väldigt sällan man ser ett robust digitalt verktyg för att diskutera frågor. Det tycker jag väldigt sällan man ser. Och sen när det väl ska diskuteras, då är det ju väldigt de här traditionella vägarna. Då ska vi träffas, då bildar man en grupp och så måste man åka fysiskt dit. Och så är det liksom resor och så måste man sitta. Och så är man representativ demokrati. Ja, men jag representerar den här intressegruppen och allt sånt där. Istället för att liksom bara säga, nu kör vi den här diskussionen. Det är helt öppet. Logga in här, registrera dig här, bop in och du vet och så. Den typen utav demokratiprocesser skulle vara väldigt bra om vi kunde få på plats. Så det skulle jag säga, att man liksom engagerar sig på det sättet. Och så. Men sen så måste jag säga att det är en jättebra grej som jag skulle säga. Det är ju så här, ni är här för att prata och lyssna om det här. Att fortsätta engagera sig i den här frågan. För jag tycker det här är liksom... Det är ju en av de mest meningsfulla frågor man kan engagera sig i. Alltså, mänskliga rättigheter i digitalt perspektiv. Det är ju en enorm möjlighet. Jag märker att typ nästan allt man gör får jättebra resultat. Och så är det ju ofta, ni vet, när det är nytt. Eller? Ja, och det är väldigt roligt liksom. Att man kan säga, ja, men nu bygger vi en sån här grej, eller nu fixar vi detta. Eller så får man alla bara, ja, skitbra. Mm. Däremot om man ger sig in, jag är ju inne i lite andra frågor. Ja, men ger man sig in i diskussion om så här, I don't know, HVB-hem, och så jag sitter i styrelsen för en organisation som har så här. Är det klart att där är det inte lika lätt. För där är ju liksom diskussionen väldigt så här, vet, det är en ganska tufft klimat att diskutera migration och åldersbestämningar. Ni vet så här, det är ganska tufft klimat, och det är väldigt många grupper och saker som är svårlösta, som man får sitta och liksom peta på detaljer så här. Men däremot när man kommer in på barns rättigheter i sociala medier, som jag också jobbar med, det som är så skönt med att jobba med det området, det är det att det är sällan någon säger att lägg av med det där, eller du är dum i huvudet, utan folk är bara, bra, ja, men det här var ju bra, det gör vi, ja, men vi ska nog se om vi har lite pengar här så du kan bygga något. Alltså, jag menar, det är så här, så att jag skulle verkligen vilja uppmana er att vill ni ha det trevligt så här, så engagera er i så här, rättigheter i sociala medier och sådana grejer och så. Då kan man liksom göra världen bättre utan att man liksom blir näthatad. Mm. Upplever jag det som. Precis. Även om Clara Henry har sagt att jag är en butthurt-reklamare i och för sig. Det har hon sagt när jag var på influencer. För hon menade att jag gör detta för att jag vill rädda reklambranschens pengar. Liksom. Så. Det gör jag inte. Det är inte därför jag gör det. Kan jag säga. Jag har inte med reklambranschen att göra längre ute på det sättet. Men jag kan förstå hur hon tänkte. Mm. Det var ett bra argument. Är det så vi ska avrunda?
Jag tänkte att det var väl en väldigt bra avrundning. Att vi fick med oss lite vad vi kan göra. Mm. Det var toppenbra. Och jag vill också passa på att ge dig som tack
bra.
För att du kom hit. Eller hur?
Men det är ju helt fantastiskt alltså.
Mycket på
men du, jag måste bara visa dig. Kolla här. Det är ju så bra. Jag har tappat min sån.
Ja.
Alltså det är ju så. Och det är så här. Alltså nu visar jag upp här för er poddlyssnare, visar jag upp min trasiga hörlurar och det här skaver mot mitt öra liksom. Så jag bara säger, jag måste köpa nya liksom.
Och du får det.
Ja, det är helt fantastiskt.
Nya.
Tack snälla.
Tack för att
du var
kom hit och det har varit fantastiskt intressant.
Ja, tack snälla.
Intressant.
Du får en kring.